Till På resa genom Sverige med Ann-Charlotte Fägerlind. I dagens avsnitt så besöker vi kaffestugan i Börda som ligger på Öland. Här driver Lena och Frank och Sofie ett alldeles underbart bageri med lite överraskningar. Här finns det glass och pizzeria utöver bröden och smarriga bakelse. Så följ med mig så intervjuar vi nu Lena. Ja, hej och välkommen då Lena Ros. Då får du berätta om din verksamhet. Vilka är det som driver den och var ni ligger någonstans?
Jo, vi är ju tre som driver kaffestugan i Börda. Det är då jag, Lena, och sen min sambo Frank Tygesen. Och sen är det en tredje delägare som heter Sofie Lojendal. Mm. Och vi har då det här bageriet som ligger på norra Öland i Börda by, ligger det.
Ja, och den hade ju en liten speciell berättelse hur du hamnade just på denna plats.
Ja, ja, det kan man väl säga egentligen. Hade jag väl ingen, vi letade ett bageri egentligen bara för att vi bodde i Skåne, jag och Frank. Och det bara föll sig så, för jag tittade på något i Simrishamn och vi var runt lite med ett par vänner faktiskt som vi skulle köpa med dem. Och sen hittade han ett som var till salu och så skickade han det till mig. Det var bara så, såg du, jag skickade det som jag såg på blocket som var till salu. Ja, men så jag öppnade inte det, det var ju på några ögon. Så jag gick in och tittade på bilderna i alla fall och sa, du måste se bilderna. Och det såg så himla mysigt och fint ut. Så ja, vi åkte upp och tittade, jag och min kompis, och tog det som en liten minisemester. Och det hela slutade med att någon månad senare så hade vi skrivit kontraktet och sälja vårt hus i Skåne och sen började flyttlasset till norra Öland.
Hade du ett café innan i Skåne?
Nej, det hade jag inte, utan jag jobbade på ett bageri i Hör. Brödboden hette det. Det är nedlagt nu tyvärr. Men så jag jobbade som konditor. Inte speciellt länge kan jag säga att jag jobbat, för att jag utbildade mig, gick en vuxenutbildning, jag var 26 år, så att jag kom ganska sent in i yrket, utan ja, nej, jag har gjort ett annat grej innan livet och kom hem från USA och ja, hittade det här. Och så, det har liksom varit lite bananskal hit och dit, men jag har ju alltid gillat att baka och laga mat, så att det har varit ett intresse som jag har haft länge.
Och ni fick ju då gå sidan av de gamla ägaren den första sommaren.
Ja, precis. För efter vi var här uppe då till påsk så var det ju inför deras säsong började då. Så att vi köpte huset som av en tillfällighet var till salu precis bredvid bageriet. Så vi köpte det och flyttade in i det den sommaren där då. Och gick lite bredvid dem, Rolf och Lillemor som hade drivit det i 17 år tror jag man haft det. Och de började bli lite till åren, men fantastiska människor som var långt tidigt med, eller väldigt tidigt med surdeg och den här innan trenden riktigt hade slagit igenom. Utan, så att det var fantastiskt roligt den sommaren måste jag säga. Och få se, även lite chockartat, för jag visste inte riktigt hur turismen såg ut på norra Öland, så att det blev ju lite av en, av en chock kanske, men det var intressant och roligt att se hur de hade gjort för att klara av det, liksom, det här enorma trycket.
Ja, för sedan ni tog över har väl kaféet utvecklats mycket också?
Ja. Ja, det har det verkligen gjort. Vi började efter deras säsong var slut i augusti, eller september är det sista helgen av skördefesten, så då började vi att renovera, eller vi renoverade inte så mycket, vi byggde till gjorde vi. Och det var ju bra då att vi hade köpt tomten vid sidan om, vi styckade av lite och utökade lagret rätt rejält. Byggde till tre små 22 kvadratare som Nu finns det faktiskt bara en kvar, för vi har ju fått tag på den till andra produktionsgrejer så. Men vi byggde ut för det var väldigt litet de hade. Så idag ser faktiskt verksamheten rätt mycket annorlunda ut än när Rolf och Lillemor hade det. Men ändå försöker vi att hålla kvar lite av den här gemytliga känslan som de hade, att det ändå ska vara ett litet café liksom. Jag har fortfarande vissa brödsorter som, även om jag har ändrat lite i det, så är det ändå från Rolfs tid liksom. Så att det finns fortfarande kvar av dem i dem, även om vi har ändrat mycket och utökat.
För ni körde lite kafferosteri på grund av din man.
Ja, men precis. Vi var ju två par som köpte då våra vänner. Vi flyttade ihop dit då med våra barn och så. Men min sambo Frank och Johnny då, var andra vän, de hade sen tidigare ett nystartat, en kaffeverksamhet i Skåne. Så kaffet var lite, hade vi med oss lite. Så att vi köpte en kafferost och rostade med kaffe, och vilket vi även gör idag. Så. Men vi har ju bara kaffebönor från Uganda, för att verksamheten de hade i Skåne var riktat just till Uganda och kaffebönderna där vid Mount Elgon. Så vi har bara de bönorna, men det är de vi gillar och så funkar det. Så vi rostar lite kaffe, vi säljer ut i butik till kund och även då givetvis till havre servering.
För det var väl ett speciellt kaffe där uppe, eller framme igen, eller ett
Ja, men
fint projekt.
ja, det är ju det här berget. Det går ju även in i det etiopiska, så det är typ lite samma karaktär och så. Men det är ju det här afrikanskt arabica kaffe som är, ja, det är fantastiskt gott tycker vi. Så att, ja, det är lite speciellt tycker vi.
Och där har ni då lite sån rosteri ovanpå, liksom ett loft.
Ja, vår tanke var ju då när vi tog över det här, så vi har ju gått lite olika vägar fram och tillbaka. Det fanns ju en övervåning då som Rolf och Lillemor hade servering. Vi gjorde de första åren om lite och så lite heminredning och lite grejer, och det gick bra och så. Och då hade vi kafferosten nere i butiken, för vi tänkte att det är ju trevligt att man kan stå och rosta kaffe och kunderna får se det. Men nu har vi faktiskt flyttat upp till övervåningen. Jag har inte presentartiklar längre, utan nu står vi där uppe och rostar, eller Franke då som rostar kaffe. För det första så vill vi rosta på nätterna, för det blir alldeles för varmt på sommarmånaderna. Och sen är det ju lite det här med barn som springer omkring med varma, när det är varmt och så. Så nu står han där uppe och rostar. Det gör han oftast på nätterna, i och med att det ska bli så varmt. Det värmer ju upp byggnaderna rätt så mycket. Så vi försöker också rosta nu inför just högsäsongsveckorna, att vi försöker rosta på så mycket vi kan nu innan. Så det är bråda dagar nu inför säsongen liksom.
Och då är det förpackningar man kan också köpa det här kaffet
Ja, men
då.
ja, precis. Vi packar ju då i sån livsmedelsgas så att bönorna ska hålla sig, så att inte de blir syreskadade. Och så kör vi tre olika rostningar, men det är ju då samma böna liksom. Så vi har espressorostning som är lite mörk, och en som är mörkrostad och en som är lite mer mellanrostad. Så det är de tre vi kör. Så då kan man ju köpa av, vi har bryggmalet man kan köpa, men sen om man vill mala till en annan malningsgrad, till percolato eller presskanna, så fixar vi givetvis det.
För de som älskar kaffe, vad har det för karaktär? Det smakmässigt?
Ja, nu frågar du egentligen fel människa. Men lite gräsigt kan jag tycka ibland. Kanske inte det här jätteblommiga som man känner att många har nu, utan det är lite mer åt det gräsiga hållet. Lite mer fruktigt kan det vara. Men inte så jätteblommigt, tycker inte jag. Utan det är ett ganska, ja, behagligt kaffe. Sen rostar vi ju fortfarande, kan jag ju säga, lite mer åt det här vad vi har för rostningsgrader liksom. Att det ändrar ju karaktär på bönan. Idag är det många som rostar väldigt, väldigt lätt, bara för att bönans egna karaktär mer kanske ska, och då får man mer det här blommiga liksom. Men ibland kan jag nästan tycka att det blir för blommigt att det nästan... Så att, så kör vi med vårt. Men vårt, den är väldigt populärt, kaffet, och ja, vi säljer rätt mycket av det.
Och i sortimentet så har ni ju tagit in glass också.
Mm, absolut. Vi har ju en tendens att hitta på nya grejer, och vad kan vi hitta på nu? Så att glass tog vi in, vad kan det ha varit? Ja, jag vågar inte svara på hur många år det är nu, men vi har haft det i några år nu. Så då gör vi den italienska varianten gelato egentligen, som inte, den är inte äggbaserad på samma sätt och inte så mycket grädde i så, utan den är lite mer mjölk och lite lättare så än den svenska gräddglassen. Men det har blivit väldigt populärt, så det gör vi, och då har vi två glassställen också, ett i Byxelkrok och ett i Sandvik.
Mm. Men när ni, för ni åkte väl till Italien? För att lära er?
Ja. Ja, vi har varit på kurs i Italien, i Bologna på Capriani. Det har funnits där, det har funnits många, många, många år sedan, gammalt anrikt. Där var vi på kurs och fick lära oss. Och sen har vi gått väldigt mycket kurser hemma, och man blir aldrig fullärd liksom. Så vi var på kurs nu bara för några månader sedan.
Mm.
Och det var en fransman som höll i den. Så att det försöker vi göra när det gäller allt. Både bakning och allt, att vi försöker hålla...
Ja, mm. För tillbaka till Bologna. Det funkar inte. Då kom ni i kontakt med en familj också, med nötter.
Ja, alltså... jag ska inte säga att vi har träffat dem så, men vi har, det var nämligen genom vår lärare på Bologna som tipsade om just där han köper nötter och hasselnötspasta, även pistache och sånt. Så de har vi ju kontakt med nu, så att vår tanke är att vi ska åka ner och ta på dem, men det har ju kommit lite andra käppar i hjulet när det gäller allt resande och så. Men de är väldigt hjälpsamma och så där importerar vi nötterna nu själva, vilket är väldigt roligt. Så det är Piemonte hasselnötter och italienska pistagenötter. Och sen då rostar de ju och gör hasselnötspasta som vi kan använda i glassen och likaså pistagen. Så det är väldigt, väldigt roligt, tycker vi.
Ja, för ni vill ju ändå lyfta fram småföretagare.
Ja, absolut. Det försöker vi verkligen göra.
Ja. Så ni tar ju även mjölken ifrån Öland?
Ja, vi tar mjölk till... Vi kan tyvärr inte ta all mjölk till all glass, men till mjölkglassen som vi säljer, och som vi säljer väldigt mycket av, den tar vi ifrån Djupvik här. Österbo mjölkgård som ligger bara några kilometer härifrån. Så den tar vi ifrån. Och det blir väldigt... väldigt god glass, och man kanske tror att mjölk smakar mjölk, men det är väldigt spännande när man testar en annan mjölk och ser, och speciellt i mjölkglass så kände vi, den blir väldigt god utan den mjölken, så det är vi väldigt glada för. Tyvärr kan de inte producera tillräckligt mycket pasteuriserad mjölk till oss så att vi kan köra rakt över, för det, vi måste ju få den pasteuriserad till oss för att följa alla kraven. Men han kan ju pasteurisera, men han hinner inte med pasteuriserat i hela. Men vi får se kanske. Inte någon annan. Det finns ju många mjölkbönder på Öland, så att det
Vad heter det? När ni gör den här glassen, har ni nya smaker varje år eller?
Ja, det försöker vi ju alltid ha. I år har vi några nya. Det vi byter ut. Vi har kanske som i år blodapelsin och sobe. Den hade vi inte förra året. Bellini som är då med en moserande med lite persika kör vi. Det kommer att gå lite. Sen finns ju vissa som inte byter ut. Vanilj har vi alltid. Hasselnöt har vi inte alltid. Jordgubb är ju den här som går. Så att passion och mango går alltid. Choklad måste vi ha. Sen ibland har vi ljus, ibland har vi mörk. Ibland har vi krossad spatiella. Så det är lite där, man får inte byta ut för mycket, för då kommer de här stammisarna, men samtidigt vill man ändå förnya sig. Så.
Kör ni så här årets tre nya smaker eller?
Nej, vi har inget bestämt antal liksom, det har vi inte. Och sen ibland kan man tycka att den här är jättegod, den här kommer sälja, men så kanske inte det gör det. Nej. Som man tror. Istället kanske det är någon annan som man bara kör på test och kul, och så kanske det är den som folk fastnar för. Så ibland kan faktiskt kunderna förvåna en att, ja men oj, vi kör en kardemummaglass, ja men vi räcker lite kardemummavanilj, det kan ju vara kul att testa. Ja, den blev jättepopulär, väldigt enkel och basic, men den är väldigt populär.
Så att, chokladen som ni använder, tas det också från något speciellt företag?
Vad sa du?
Chokladen ni använder?
Nej, det gör det tyvärr inte. Den kommer från Kallebo heter den. Den är ett rätt stort företag så, men vi tycker att den är bra. Vi har varit på kurs hos dem också och sett hur de försöker jobba med sin choklad. Men jag tycker den är bra. Vi har även varit i Belgien och tittat på Belcolade. Men den chokladen har blivit lite glass. Jag tycker ändå att Kallebo blir bättre. Och sen försöker vi använda, för de har ju väldigt olika sorter, men vi använder en specifik Madagaskar till vår mörka. Den tycker vi är bra. För det skiljer ju också vad det är för sorts choklad. Så den kör vi. Vi kör ljus choklad och då kör vi alltså lite Ariba. Så det är ju sådana här single origin. Det var bara var choklad kommer ifrån. Och Ariban har lite högre kakaohalt än vanlig mjölkchoklad. Den ligger på 42%.
Det är viktigt.
Och sen kör vi... Förlåt, sa du?
Ja, det är viktigt.
Ja, det är jätteviktigt. Choklad skiljer sig otroligt mycket. Och sen kör vi ju även en chokladsorbet. Då kör vi på kakao. Och då kör vi på... Där kör vi Valronas kakao. För den är bäst. Tycker jag. Absolut. Outstanding.
Men det som ni gjorde, att ni köpte, det var ju att baka. Så nu får du berätta om... Era härliga sortiment där, för det är ju ett stort utbud av läckra bakverk.
Men det är ju fortfarande bageriet som är själva kärnverksamheten och hjärtat. Det är det verkligen. Och när vi tog över då från Rolf och Lillemor Jakobsson så var det ju som jag sa att han hade ju mycket bröd också och var tidig med surdeg. Han hade varit i Danmark på någon litet gårdsbageri med surdeg och var sådär väldigt tidig och det var väldigt roligt och det är ju det som jag brinner för, det är ju brödet och få fram roliga nya bröd och testa olika mjöler och det är ju samma sak där att det är ju olika karaktär på mjölerna liksom. Vi försöker baka mycket med ölandsvete som är odlat i Borgholm. Ja, även det. Vi kör ju pizza, så det kör vi även i pizzadegen och så. Men bröd har vi många sorter. Vi alternerar. Vissa sorter har vi givetvis jämt, men vi kör nog 10 olika sorter liksom.
Och en utav dem är ju Dina Skåns som säljer...
Ja, och det är på den söta sidan. Det har ju hängt med. Vi har ju några grejer som verkligen har hängt med från dag ett. Och skånsen är en sån grej. Att den har vi varje dag. Från när vi öppnar i maj till när vi stänger så finns det alltid skåns. Inte så många, de tar lite tid att göra. Så det är sån här, man måste ligga på låset eller så får man beställa så får de. Men de är populära med citron och tranbär i. Det är de.
Det är ju en liten rolig historia bakom dem, för att du delar ju med dig av receptet i boken bland annat.
Ja.
De ligger ju varmt om hjärtat.
Ja, men det gör de. Och det är ju inget konstigt recept egentligen. Det som är hemligheten är att man måste veta hur man bearbetar den, att man inte kör den för mycket och så här. Utan ibland kan det ju vara så att du har ett recept och sen tycker man ändå att man får det som, då är det ju kanske tillvägagångssättet liksom. Och det kan ju också vara lite att smöret måste vara kallt och det får inte köras för mycket. Det är populärt det. Det tycker jag är roligt faktiskt.
För att det receptet kom du ju över när du var au pair, eller?
Ja, precis. Och det är också lite roligt för det här var ju då början på 90-talet. Jag kom hem 94, då hade jag varit 5,5 år. Men i San Francisco, det har ju blivit väldigt... Alla bagare i Sverige känner ju till Tartin, heter det ju, ett bageri i San Francisco. Och nu bakar ju många deras morning buns, ser man ju överallt. tycker jag. De har vi bakat med för länge sedan. Men det är en croissant med apelsin och socker i. Och du ser det många, många ställen. Överallt i Stockholm och har de sina morning buns. Så det, det kommer också få ta in. Jag har tagit med mig skånsen. Vi får ta in. För jag vet att jag åt några skånsen. Ja, de är goda.
Mm.
Så det receptet kommer faktiskt därifrån.
Men hur fick du dem att släppa det?
Nej, men det hittade jag någonstans. Det googlade jag upp. Och nu så, sen så släppte hon ju en bok. Det var, jag tror man kommer typ med 4 böcker nu. Mm. Han var ju också, Chad Robertson var ju också väldigt tidig med det här med surdeg. Nu är det ju, har ju funnits en surdegstrend i San Francisco länge. Men de startade ju, han och hans fru startade ett litet, litet bageri. Norr, ute, så norr om San Francisco, Point Reyes tror jag heter. Mm. Och körde in med sin lilla bil och sålde surdegsbröd in i San Francisco, Berkeley där. Och sen öppnade de det här stället i San Francisco. Nu har de öppnat i LA och de har blivit väldigt jättestora. Så har släppt mycket böcker. Så jag tror till och med att det finns, receptet finns nu i hennes bok. Tiden första.
Ja.
Så att de är något sånt som håller. De delar med sig av sina
Men det är ju typ ägargångssättet som du säger. Som gör det.
Ja, men och så är det. Och jag tycker inom bageribranschen mig, även i Sverige, att det är ingen som... Det kanske finns någon, men det, oftast är, delar man med sig liksom. Och så här gör vi, och så här gör vi. Och har du testat det här sättet? För det är också som jag tar... Det är klart att man blir alltid inspirerad av andra. Och ser något bröd som någon har gjort. Och så tänker man, ja. Men sen så blir det ändå på ett annat sätt. För att... Det blir annorlunda när du, och du gör din egen surdeg. Du kanske har vetesur, du kanske har olika mixsurdegar. Och sen sätter man till lite annat mjöl. Och det är ju det som är så kul med bröd, att du kan ju liksom variera det väldigt mycket. Fast väldigt enkelt egentligen. Byta ut något mjöl, lägga i några frön. Ja. Så att, ja, det tycker jag är kul att man inte är så där som man ska hålla. Och att alla recept ska vara hemligt liksom. Så jag är... Ibland kommer de att fråga efter olika recept i butiker liksom, och det har jag inga problem med att dela ut.
Nej.
Absolut inte.
Vad heter det? På den söta delen är det väldigt massa goda saker. Så...
Ja, vi har även en konditordel då. Så att vi kör ju mycket bakelse blir det givetvis. Tårtor har vi... Mest på beställning. Vi kör inte sådär för att vi sätter ut massa tårtor i montrarna. Det är bara där det är midsommar. Sådär. Men det beställs ju tårtor. Så vi kör lite mosstårtor och vi har klassiska. Så vi har både som sagt klassiska och sen det nya mosstårtor och sånt.
Mm.
Men vi har också mycket bakar så går det ju väldigt mycket. Och det är ju också sådär vi mosser, chokladmos. Men det vi alltid ska ha och också haft från dag ett. Och det är ju Budapest.
Mm.
Den är ju liksom, den går ju alltid hem. Så att det har vi varje dag, har vi Budapest. Ibland har vi prinsess, men den är inte lika efterfrågad som Budapest.
Jaså,
så vi kan variera oss mycket med de olika mossor, men Budapest ska alltid finnas.
Sen har du ju lite citronpajer, eller?
Det har vi också. En sån med lemon curd, citron, det har vi också. Och det är... Det finns ju också väldigt många ställen nu, men det körde faktiskt också de förra ägarna, även om han hade lime.
Mm.
Men nu vet jag tänkte, åh vad det var ju, så nu ser man ju det överallt, men då tyckte inte jag att det var lika vanligt. Så det är också liksom, jag kör samma former som Rolf hade, och så kommer man inte ändra sig så mycket förutom att jag har citron istället för lime i citronen. Men de har hängt med, och de är också populära.
Finns det någon sån konditorbakelse som du har skapat som är bara unikt hos dig?
Ja, oja. Det blir ju så när man kombinerar olika mossor liksom, så tänker man, ja men det kan nog vara gott med den. Och så, vad kan jag ha för botten till den och så. Syrlig passion är ju en som har funnits i många år. För att sortimentet just när det bakar sig kan ändra sig rätt mycket från år till år. Men som jag säger, Budapesten finns alltid. Och jag har alltid syrlig passion i sortimentet. Det kanske inte alltid finns i måtten varje dag. Men den finns alltid så att man kan beställa den. Och den är ju med passionsmos och passionsjelly och vanilj och mandelbotten.
Mm,
egentligen är väldigt enkla, men den är väldigt populär för den är lite syrlig och god, så att den är populär. Men det jag gjort då är att jag ändrat utseende på det, så att det är väl det nya då. Men det är samma innehåll. Ibland måste man ju förnya sig lite, men då fick det bli utseende.
Vad hittar du inspirationen till dina bakverk?
Ja, överallt skulle jag vilja säga. Precis överallt. Och det är ju det som är ändå lite skönt med att vi har säsongsbageri, för då stänger vi ju halvåret. Och då reser vi mycket, både in i Sverige och utomlands. Så var man än är så kollar man ju alltid upp. Det första man kollar upp är vilka bagerier och vilka konditorier man ska besöka. Så där får man ju väldigt mycket inspiration. Jag får den här ute och se andra ställen. Och det kan ju vara bara någon liten grej som man, så, vad fan tänkte jag så? Så det är nog mest besök och så faktiskt. Inte så jättemycket. Sen är det ju Instagram givetvis har ju blivit nu. Alltså senare åren givetvis. Så får man ju jättemycket inspiration. Just när det gäller kanske utseende. Eller, ja. Så det är väldigt roligt. Och det är det som är så kul. Man är ju aldrig färdig liksom. Det finns alltid nya grejer. Och sen så får jag även inspiration och ny kunskap på de nya anställda som kommer varje säsong. Så får jag in ny personal och då är det många som kommer kanske från skolorna. Någon har tagit i cellen precis eller varit ute och jobbat någonstans och så. Men så här gjorde vi på det här stället. Och då kommer det så här, men varför har jag inte tänkt på det? Så det tycker jag är jättekul när man får ny kunskap och bara, så här kan man göra.
På dina resor, finns det något sånt bageri i Europa eller i världen som det här var min drömbageri att besöka och jag besökt?
Ja, du. Det finns det säkert. Vad skulle jag säga? Alltså det här som jag pratade om i San Francisco och Tatin, det tyckte jag. Jag fick en liten aha-upplevelse ändå. Utav det tyckte jag på att ja, hur de presenterade sina grejer. De skiljer sig lite från de andra. Sen tycker jag Paris är... Hittar du många bra ställen. Alltså. Sen just speciellt namn. Ja, jag var på ett ställe nu i våras som jag inte kan komma ihåg vad det heter nu. Man hade till och med kanelbullar. Det var nog lite roligt.
I Paris?
Ja, det var faktiskt kul. Men han hade otroligt goda grejer. Alltså, jag kan inte just nu komma ihåg vad det heter. Men jag skriver ner det. Sen vet jag väl inte, Stockholm finns ju alltid, tycker jag, bra ställen. Men ja. Sen kan det vara något är bra på just det. Och någon går jag dit för brödens skull. Och, ja, så är det väl lite. Jag har faktiskt ett ställe och det ligger inte så hemskt jättelångt härifrån. Det är ju Ritz konditori i Sölvesborg. Det är ett ställe jag tycker är fantastiskt. De är så duktiga. Frida och Micke heter de som driver. Han är suveränt duktig på bröd. Och hennes kondikyl man kommer in är bara, man vill köpa allt.
Då har man lyckats.
Ja, det har man verkligen. Och allt man köper, det bara inte ser gott ut utan det är gott också. Och hon har ett arbetssätt som är liksom rationellt och går smidigt. Och, men ändå så ser det ut som, ja hon är, det är faktiskt en toppkonditori måste jag säga. Så det kan jag varmt rekommendera. Verkligen.
Vad är dina fem favoriter hos dig i konditorkylen?
I konditorkylen? Ja. Det måste man ju tänka till. Alltså jag har ju en kaka som kanske egentligen bara är jag som äter. Jag har en kund till, men det är ju lakrisbollen.
Bara två stycken som gillar det.
Ja, det är inte roligt så. Det är lite med chokladboll med kaffe och lakrisbulle och sen rullad i lakris. Sen har salt lakris. Men jag gillar den för den är inte så söt liksom. Och jag är ju lakris. Nörd. Så det är sådär ibland, det är sällan att man äter själv tyvärr. Man smakar hit och dit, men det är sällan tyvärr. Men det är väl lakritsbollen då, inte roligare så. Kardemummabullen är ju givetvis god på den sidan, vetesidan. Sen så gjorde jag ju, den har blivit också en sån här grej, man bara svänger upp något och sen har den blivit jättepopulär, och det är kolabiskvid. Och det är lite roligt när man står och tänker, ibland när man gör biskvidbottnar så får man lite mindre än vad man ville ha dem, för man vet aldrig riktigt hur de blir ibland. Och så tänker man, vad ska jag göra med de här? Men vad händer om jag lägger dem dubbelt? Och så gör jag lite kola, saltkola, smörkola, och sen så gör jag kola, smörkräm, och så lägger jag ihop dem. Och den har ju blivit superpopulär. Så den är lite rolig. Jag gillar den också givetvis, men den är ändå kul för att den blev en sån hit liksom. Det som jag säger, ibland vet man inte riktigt vad som... För den har jag också alltid i numera. Sen gillar jag ju mina scones, det gör jag ju faktiskt. Så det blir väl det då. Och sen gillar jag, om man nu ska ta en bakelse, så är det den här sylepassionen. Ja, ska jag själv äta någon gång så är det den.
Faktiskt. Gör ni tårtor också?
Ja, men det gör vi, men det är bara på beställning. Så att vi gör, förutom som typ till midsommar, då sätter vi allt ut. Och morsdag, då sätter vi ut lite i maten. Men nu till midsommar, då gör man jordgubbstårta. Men det gör vi, har klassiska prinsess, gräddtårta, nu kör vi mycket jordgubbstårta då. Och sen har vi även en passion som en tårta. Och sen har vi en choklad, en klassisk triotårta har vi detta år. Med tre olika av chokladmos. Så vi har några som man kan beställa, så att vi gör. Absolut.
Sen har ni ju utökat sortimentet. Med lite pizzor.
Ja, det har vi faktiskt. Och det är också så här, nu har det blivit en väldigt high pizzatrend, vilket är jätteroligt. Men vi körde, det är, jag tror vi är inne på vårt 10:e år nu, om jag inte säger fel. Så vi har ju kört pizza väldigt många år faktiskt. Och det var det mest för att vi, ja, det som säger, vi har ju varit en sån här som hoppar på nya grejer hela tiden. Det testar vi, ja. Och jag tyckte det var lite tråkigt utbud på pizzorna, för alla pizzorna var likadana. Det är mycket samma liksom. Och sen, ja, ibland blir man lite sådär, vad är det? Lite tradig skinka som ligger på lite sådär. Och så tänkte jag såhär, hur svårt kan det vara? Vi kanske skulle köra lite, tycker jag, lite pizza. Och jag har aldrig bakat pizza innan, så jag vet inte riktigt hur jag tänkte där. Men vi körde igång och testade fram lite pizzadeg. Och då fick jag också inspiration faktiskt från ett bageri från Los Angeles som nu också har pizzeria. Och det är också gammal klassiskt, men mossa kallas det. Så då testade och utgick på hennes pizzadeg där. Och liksom lite mer åt baguette-hållet liksom. Och sen började vi och köpte en liten pizza så vi fick in. Två pizzor tror jag. Vi tänkte att vi kör bara som lite lunchalternativ. Och det blev ju jättepopulärt. Ja. Alltså vi hade inte kunnat föreställa oss. Vi fick snabbt köpa en liten pizza till. Och idag har vi nu byggt ut de här små gamla pizzaugnarna. Och har köpt en stor pizzaugn, en high fan. Och en stor del av butiken har ju blivit en pizzadel. Så idag är faktiskt premiären för pizza. För säsongen. Så kör vi även pizzalucka till klockan 8 så man kan hämta.
Ja, på kvällen så.
Och det är också populärt.
Har ni glutenfria pizzor också?
Nej, vi har inte än. Men i och med att vi har så hög temperatur så har vi inte riktigt hittat någon som klarar den höga temperaturen som vi har som high temp. Så det har varit lite problem för få. Vi vill ändå att vi måste skicka ut någonting som vi tycker är bra. Vi måste ju köpa inom glutenfria. Vi kan inte göra det i vårt bageri, givetvis. Och inte göra glutenfritt. Vi kan ju ha vissa bakverk som vi kallar mjölfria, men det blir inte glutenfritt. Nu så ska vi testa, med det första dagen, som inte riktigt hunnit det. Men det finns ju ett glutenfritt bageri här på Norr Öland som har öppet säsong. Så jättetrevligt bageri som heter Gullegården. Så nu får vi testa deras bottnar nu. Och vi hoppas att vi kan erbjuda det, för att det vill vi ju gärna göra. Men det gäller också att hitta en bra deg som vi kan stå för.
Vad är det för topping ni har? Olika toppisar?
Förlåt, sa du?
Vilka olika topping har ni?
På pizzorna? Ja, vi kör jag tror det är 6 olika sorter nu. Nu blir jag lite osäker, det är första dagen här. Men det byter vi ut lite för varje år faktiskt. Så att vi gör. Vi har några som också hängt med nästan sen vi startade för 10 år sedan. Och det är ju vår fungi med svamp och vitsås. Som vi också började med för 10 år sedan. Mm. Och tyckte vi var jättekonstiga som inte hade tomatsås på pizzan. Men vi kan inte ha vitsås. Men nu är det ju väldigt vanligt.
Mm.
Så det är ju, och då är det taleggio och svamp. Sen brukar vi också köra, försöka ta på Mosas handel som finns inne i Löttorp. De gör kav och skärk och röker egna grejer. Så där brukar vi försöka ta. Så i år har vi en pizza med deras viltsalami. Eller, ja, som är lite pepper, som vi kallar för viltpepperoni. Mm. Och sen är det också en som vi alltid har. Som är, och det är Ölands sol. Och det är en sån här väldigt traditionell med skinka och färsk ananas. Men man känner att de måste ha något som barnen gillar.
Mm.
Sen i år har vi, just det, det tar vi också från Rosas mortadella har vi med pesto. Den mortadellan kommer från Rosas handel också. Och sen har vi en med 4 ostar i år, taleggio, chèvre, honung och västerbottenost. Och sen har vi alltid en veckans gästspelpizza som vi byter ut varje vecka. Så då kan det vara lite olika.
Spännande. Vilken av de pizzorna är din favorit?
Ja, men alltså fungin är ju, den är ju god. Jag gillar den svamp. Då rostar vi rostar svampen i ugnen innan vi lägger på den på pizzan. Så har den liksom, får ju mer svampsmak. Den är, jag gillar den väldigt mycket. Sen har jag knappt hunnit få en favorit bland de nya. För du får nog fråga mig om en vecka, för då har jag väl ätit igenom okay. Annan riktigt ordentligt. Men mortadella måste jag säga när vi gjorde den. Den tyckte jag var väldigt god. Med kronärtskocka och paprika mortadella då.
Mm.
Mm. Så att, ja.
Vid skördefesten och så, vad gör ni för roligt då?
Jo, men då är, alltså skördefesten är fantastisk helg måste jag säga. Den är, ja, för då har man hunnit återhämta sig från de hektiska högsäsongsveckorna. För då går det ju ner lite och lugnar tempo. Och sen har vi bara öppet helgerna i september. Och sen kommer då sista helgen där det liksom blir fullt med folk igen. Men då har man ändå vilat upp sig, man hinner förbereda sig. Och sen kommer den här sista helgen när det är liksom glada människor. Det är inte så stressigt som det kan vara vissa högsäsongsveck. Utan folk är mer, ja, det är fantastiskt. Och då försöker vi alltid hitta på något extra, något bröd och vanligt dekorera mycket. Och vi kör våra pumpabakes och de sista åren har vi också haft det är både mejeri och sen pressar de äppelmust där folk har kunnat lämna in sina äpplen och så säljer de sina äpplen eller sol vad heter de? Nu kan jag inte komma ihåg nu tappar jag den här. Men de ligger nere på Kalmar så de kommer hit med sin vagn och säljer sina ostar och lite sådär så vi försöker ha lite sådana grejer utanför.
Alltså, nu har jag en liten minimarknad där då.
Ja, men precis. Mm. Och, vi hade ju, varje år så är det ju årets Ölandsby. Så för några år sedan var ju Böda årets Ölandsby. Så då hade vi verkligen, slog vi på stort liksom. Hade, ja, vi gjorde allt möjligt. Det var allt från kimchi till egen senap. Oj, vad vi höll på. Men det var väldigt roligt. För då har man ju som sagt fått tillbaka lite energi. Och sen vet man att nu är det sista helgen instängd igen. Så den helgen är fantastisk. Den är väldigt, väldigt rolig.
Ja.
Så att, ja, det kan verkligen rekommendera folk att komma till Öland på skördefest.
Så de har varje år en by. Vad blir årets by?
Mörbylånga tror jag det var årets by.
Mm.
Om jag inte missminner mig. Ja, det var på södra Öland. Jag brukar tänka att det var södra norra. Ja, så brukar det vara varannat år. Så att det var på södra Öland.
Mm.
I år tror jag.
Mm. Men folk åker väl runt hela Öland ändå?
Ja, det gör de. Och, och sen är det konstnatten också som brukar vara på torsdagen. Och det är väl också egentligen mer på södra Öland. Men det har ändå blivit lite mer på norra. Men då har ju konstnärerna så öppet sent på kvällen så att man kan åka runt.
Så de har det i samband med skördefesten, konstnatten?
Ja, det är det. Det är på torsdagskvällen och sen är ju skördefesten hela fredag, lördag.
Mm.
Och söndagen också är det ju. Så den pågår hela helgen och det är väldigt många besökare som kommer. Så det har verkligen blivit en lyckad.
Ja.
Och de har ju fått igång nu att de söker på våren också har det här Ölands Spira. Så att det är ju också någonting som man börjar dra mer och mer folk. Men inte än så länge så lika mycket som Ölandsskördefest, utan den är ju helt klart störst vad det gäller besök. Ja, den är väldigt rolig.
Ja. För de som ska ge sig in i den här svängen som du har gjort, vad är dina tips och råd för dem?
Oj, ja du. Vad ska jag säga? Jag kan ju tänka tillbaka när jag gick in i den här, som jag säger, jag hade varit på Nova Öland. Jag hade inte jättemycket erfarenhet. Jag hade ju bara egentligen varit konditor och bakat mycket bröd hemma i sig. Så jag hade inte sådär, jag lärde mig nog lite efter eftersom jag gjorde det liksom. Nej, men inte slå på för stort från början. Att verkligen, det är mycket enklare att börja litet och utöka. Alltså även när det gäller öppettider, allt det här liksom. Och inte ha för stort sortiment, utan man får behärskning på det man gör. Och sen liksom, för det är alltid lättare. Det är väldigt svårt om man säger att man är öppet 7 dagar i veckan och sen känner att man inte vill det. Då bör man stänga någon dag i veckan. Det blir mycket mer negativt än tvärtom. Alltså så att, ja, att man går utbildning innan. För det är ju en sak att kunna baka bröd och speciellt hemma. Men sen är det allting annat runt omkring som ska också fixas. Det är kontorspapper och det är anställda kanske och det är inköp och strulande kassagrejer. Så det kommer ju alltid lite grejer på vägen liksom. Och att man inte tror att man kan göra allt själv. Det är våga lägga över ansvar till andra. Det är absolut. För det har man också varit, man ska göra. Man tror man ska hinna med allt själv liksom. Och det kan man inte. Utan hitta folk som hjälper med allt. Så det är bra människor omkring sig. Det är A och O.
Med de kloka orden så avrundar vi det här. Och så får jag tacka dig för att du ville ställa upp på intervjun. Och självklart så finns ju Ölandsboken i din bageri att köpa för de som vill besöka de andra med.
Absolut.
Ja. Denna porten